startar en podcast från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster.
Igår så var det ju en sån här riktigt fin vinterdag. Kallt, kyligt, solen lyste på och kanske var du också ute. Jag gav mig iväg på jakt efter en bra isplan här i Värnamo. Letade mig fram Ekbacken. Hade inte en aning riktigt var det låg, så fick fråga mig fram. Några skakade på huvudet, några pekade olika riktningar. Men till sist så fann jag Ekbackens isbana. Jag har inte åkt skridskor på länge, så när jag klev ut där från bilen med mina grabbar och så såg jag den där fantastiska isbanan ligga blank, spegelblank där, tomt med folk, ny yta och solen sken. Så genom hela mig så jublade min själ av glädje för att kliva ut på en ny isbana. Men det var också som Gud talade mitt i det där skeendet. För Gud talar ibland mitt i vardagliga grejer. Så talar han mitt i den där stunden. Att Gud, han har spolat en ny yta. Han har gjort en ny yta för den här församlingen. Han har gjort en ny yta för detta året som ligger framför för framtiden. Han har gjort någonting nytt som han kan ta med dig och mig och den här församlingen in på en resa vidare. Någonting nytt som han har spolat, där det gamla har spolats över. Där någonting har fått bli helt och rent, där man får kliva ut på en plan. Skridskorna, med sen hur person man är, de uppgifterna och gåvor. Och få känna att det får ta och få glida ut. Och jag tror det ligger för det året framför profetiskt något vidare. Någonting som Gud vill ta och skjuta ut den här församlingen vidare i. Någonting som ligger där som han har gjort. För han med sin mäktiga hand ska visa vad han har tänkt göra. Gud. Och det blev fantastiskt helig stund där, och sen blev det fantastiskt mycket isåkning också. Men Gud, han har någonting för 2024. Där han med sin kraft, genom sin ande, vill vara med och göra någonting på den här platsen. Kan man få ett amen på det i kyrkan idag? Halleluja, man får vara igång lite, jag har sagt det innan. Man får vara igång i kyrkan, man får jubla, klappa händerna, man får ställa sig upp och säga amen om det, känna att det bubblar på. För det bubblar inom mig en övertygelse, en tro på att Gud ska göra mer än vad han har gjort. En övertygelse inte på att vilka vi är, utan vem han är. Det är han som med sin hand vill vara med och göra någonting. Och det är det som är så fantastiskt, att få kliva in i det. Få känna hur han är med och sveper med och leder med vad han har framför dig och mig och våra liv. Ta med dig idag till Apostlagärningarna kapitel 4. Vi ska följa Petrus och Johannes där inför stora rådet. Apostlagärningarna kapitel 4, då står det så här. Vers 1 till vers, vi läser längst till 21. Det står så här. Medan Petrus och Johannes talade till folket kom prästerna, tempelvakterna, ledarna och saduceerna emot dem, upprörda över att de undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelse från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag, eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro, och antalet män var nu omkring 5000. Nästa dag samlades stora rådets medlemmar i Jerusalem, både äldste och skriftlärda, vidare översteprästen Hannas liksom Kajfas, Johannes och Alexander och alla som var av överprästligt släkt. De förde fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus som den helige ande och svarade dem: ni folkets rådsherrar och äldste, eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från den döda. Jesus är stenen som ni byggarbetare kastade bort, men som blev hörnstenen. Hos ingen annan finns frälsning. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits oss människor genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att det var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. Det befallde dem att lämna rådsalen och överlade med varandra. De sade, vad ska vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken har skett genom dem. Det står klart för alla som bor i Jerusalem. Och det kan vi inte förneka. Men för att detta ska, inte ska spridas vidare bland folket, så låt oss varna dem för att de fortsätter tala till någon människa i det namnet. De kallade in dem och förbjöd dem att överhuvudtaget tala eller undervisa Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade, döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Då hotade de dem än en gång och lät dem sedan gå, eftersom det för folket skulle inte kunde finnas något olämpligt sätt att straffa dem. Ty alla prisade Gud för det som hade hänt. Mannen som hade blivit botad genom detta tecken var nämligen över 40 år. Det kommer rakt in i Jerusalem. Och det är rörelse när kyrkan startar. Det är en rörelse två kapitel innan, i kapitel 2, när anden kommer över det här gänget, Petrus, Johannes och de 12 lärjungarna. Någonting sätts i rörelse. Och två kapitel senare så står det att det är 5000 män som har kommit till tro, plus kvinnor och barn. Alltså det är tusentals människor som har fått erfara att ta emot Jesus Kristus som sin personliga frälsare. Och nu blir det oroligt. Vad är det för rörelse som växer fram mitt i vår stad? Som liksom går som en kanonkula fram. Det sker någonting som skakar om hela staden. När jag läser den här mannen och staten om den här församlingen, om Georg Gustafsson, av de personer som samlas i Karlfors och får uppleva andens dop, så sker någonting spännande. Och i den här församlingen får vara med i en otrolig kanonstat där hundratals och åter hundratals kommer till tro de första åren i den här församlingen som växer fram. Har du inte läst den här boken? Har du inte den, så finns den här ute. Lite marknadsföring här med märken. Den här boken är inspiration. Hur den här församlingen föds. Inte i lugn och ro, utan i dunder och brak. Och det verkar vara lika så som det är i Jerusalem. När saker det rör sig, att det finns ett motstånd. Och det fanns ett motstånd när den här församlingen startade. Det var människor som skruvade på sig. Det var människor som ville bromsa och sätta stopp för saker och ting. Det verkar vara att det finns ett samband mellan motstånd och när Gud får göra någonting och när det går framåt. Det verkar som kyrkan faktiskt mår bra när det blir motstånd. Över vår värld så kan man läsa om ganska mycket motstånd. Och vi säger till vår kyrka att vara inte rädda detta året. Pelle Hörnmark skrev något väldigt bra i Dagen till pingstförsamling, till pingströrelsen den här veckan. Jag ska läsa några rader och så ska jag läsa en dikt. Han skrev så här. Jag tror att anpassning ibland odlas fram och drivs på av rädsla. Rädslan för vad medlemmar ska säga. För vad tidningen ska skriva eller vad familjen ska tycka. Men också vår egen rädsla för att göra bort oss. Det är som att rädslan vill ta ett grepp om församlingen. Så ta med en dikt som jag tyckte var fantastiskt. Jag har ingen diktare, men jag tycker det är fint. Det finns säkert med dikter här. Nils Bolander, han skriver så här. Örnevangelium. Kristendomen var ett örnevangelium ur den högsta klippspetsens näste bland på blanka stöttflyktsvingar. Men vi tuktades järva fjädrar och rätade fackmässigt ut dess rovdjursnäbb. Och se, det blev en svart fågel, en pratsam tam korp. Örnevangelium. När jag läser apostlagärningarna, läser den här församlingens data, så är det en örn. Det är något kraftfullt. Men någonting vill greppa Guds församling. Vill greppa dig och mig. Och rädslan vill ta tag i oss. Kanske har det blivit så att vi i Sverige har blivit så på något sätt präglade av lyxen att inte möta mycket av lidande och utmaningar och liksom tryck. Så att någonting har gjort oss tama av rädslan. Överallt om du reser till platser i Afrika, Asien, i arabvärlden. Att vara kristen där, det har ett pris. Det har ett pris. Att säga ja till Jesus, Att följa honom kan innebära att du blir utstött från din familj. Utstött från arbete. Men i de mötena, och säkert flera av er också har mött som att ut i andra länder. Det är att glädjen, kärleken till Jesus är så stor. Och modet och frimodigheten är något jag bara ber över att jag skulle få ta del av mer än ön. Och jag ber att inte vi som församling och du ska rädslas över av allt tryck som vi tar dit och mitt tankar och den här församlingen av rädsla. Utan vi ska få följa över vad Gud leder, vad hans ord säger, vem han är. Att inte rädsla som får prägla dina och mina sinnen, våra tankar. För vet ni, världen är rädd. Sveriges folk är rädda. Och vet du vad en rädd värld behöver? En orädd kyrka. Hörde ni? En orädd kyrka. För människor är rädda. Människor behöver en orädd kyrka. Hur blir vi då en orädd kyrka? Jo, Bibeln säger att Jesus, mötet med honom, han fördriver all rädsla, hans kärlek. Hans kärlek, den fördriver rädslan i ditt och mitt liv. Så vi kan få vara en orädd kyrka. Petrus och Johannes, de upplever trycket, yttre trycket där i Jerusalem. Trycket som vill trycka ner dem, få bort dem från spelplanen. Aposteln 2 så får de uppleva andens dop. Men det står igen här i skriften att Paulus, han uppfylls av vadå? Han uppfylls av vadå? Anden, ja. Man är på hugget. Han uppfylls av anden igen. Du vet, uppfyllelse av anden är inte bara något som sker någon gång. Bibeln talar om att vi gång på gång behöver uppfyllas av anden. Hans närvaro. Petrus, han uppfylls av anden. Det är som det yttre trycket inom oss kan behöva tryckas tillbaka av ett inre tryck, av andens tryck på insidan. Anden inom mig kan bli en källa. Det får fyllas av denna källa. Och detta året så ber jag att karismatik ska få växa detta året i vår församling. Karismatik betyder det nåden ger. Det nåden ger av nådegåvor. Av det profetiska, av kunskapsord, av trons gåva. Av vishet, av kunskapsord, av helandets gåva. Som finns av gåvor i den här församlingen som bärs upp här bland människor. Att vi skulle få flöda mer i de här gåvorna som Bibeln talar om. Av nåd. Inte av prestation. Av nåd. Det Gud har lagt för att den här församlingen ska byggas upp. För att vi ska ha kraft att betjäna den här staden. Av nåd från Gud. Att tungotalet skulle få växa upp ännu mer i den här församlingen. Att tungotalet som från detta kännetecknat pingströrelsen inte ska vara något som får dämpas av rädsla. Utan tungotalet ska få bubbla upp. Inte av prestation. Utan av liv. Ett kodat himmelspråk är det. Vi talar hemligheter med Gud. När du och jag inte vet vad vi själva ska tala och be, så talar anden inom oss. En gåva, en hjälp för att bygga ditt och mitt kristna liv. För att vi ska kunna vara en orädd kyrka. Att vi ska kunna ha kraft att betjäna människor i den här staden. En andens kraft av tungotal, av en gåva som du och jag har fått. Att få ta emot och använda. Vet du, anden ger tröst. Anden ger tröst in i våra liv. I de utmaningar som du och jag möter så ger anden dig och mig tröst. Men anden är också en drivkraft. Anden är en som leder, som stöter på. Anden är en som pushar dig och mig vidare. Anden ger kyrkan enhet. Den drar samman. Anden ger också expansion. Vi satt här utanför och pratade innan här med en journalist och Willy Lindberg, denna fantastiska man som vet allt om den här församlingens år. Berätta hur liksom den här församlingens stat, den bryr sig inte bara om den här Värnamo, utan man startade kapell i Klevshult, Hörle. Ni hör ju vilka starka ord liksom. Ja, men det var expansion. Man vill inte hålla detta för sig själva, utan här vill det till att vara med. Och så fick man med att prägla hela det här området. Den här församlingen. Det som föddes. Och det som vilar över den här församlingens DNA. Enhet. Expansion vill anden ge. När anden får vara med och prägla våra liv. Låt oss närma oss Gud detta året. Jakobs brev säger 4:8, om vi närmar oss honom ska han närma sig dig och mig. Jag har spikat på det under hösten. Allt när vi träffas, be allt en bön. Oavsett vad det är för träff och samling här, vad det gäller, be en bön, öppna upp samlingen för Gud. Öppna upp tankarna för Gud, att han får vara med och leda. Be allt en bön när ni träffas i gemenskap hemma med vänner. Be en bön. Öppna upp för Gud. För Gud tvingas inte på någon. Men han kommer där det finns en öppenhet. Öppna upp för Gud. Vidare texten med Petrus, så stod det att han förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man. En välgärning som får öppna upp, som de blev liksom, som de kommer i kläm för mot den här välgärningen. Vi ber att det år ska få ett år där det sociala engagemanget skulle få växa ännu mer, som Hanna sa tidigare här. Hjärta för Värnamo var något som vi pratade om förra året. Det växte det fram ännu mer av ett socialt engagemang. Vi önskar att det här året ska få vara någonting vi får vara med och göra mer skillnad i den här staden, bekänna den här staden. Röda gården i december var en höjdare, skulle jag säga. Jag fick vara med där tillsammans med Annette Svanberg och ett helt gäng från församlingen. Där fick vara med och bjuda på julfest. Ungefär ett 150-tal slöt upp bland lägenheterna. Så jag säger att om du missade något om du inte var där, det var fantastiskt att stå där och hälsa god jul och dela budskapet om Jesus och bjuda på skumtomtar. Kärleken som sätts i rörelse till att betjäna den här staden. Att göra den här staden bättre. Människor kan få finna ett hopp. Jeremia säger 29, vers 7, och sök stadens bästa dit jag fört i fångenskap och be för den att Herren, när den går väl, be framför Herren, när den går väl för den, går också väl för er. Jag önskar att det skulle vara lite mer blåställ i den här kyrkan i året som kommer. Lite mer att vilja skita ner sig. Kliva ut. För det verkar ligga på Guds hjärta. Det verkar vara så det Gud vill vara med och göra mera. I Västerås så arbetar jag mycket med just det sociala. Så jag ska berätta om bara en kort frekvens om en av de mest himmelska måltiderna jag har haft. Vi öppnade upp kyrkan mitt i vintermörkret när kall kylan var så här som nu, väldigt kallt. Öppnade vi upp kyrkan för hemlösa och människor som inte hade någonstans att bo. Delade upp bland medlemmar i församlingen att få vara där på nätterna och ligga och sova med de här. Som vi hade ett system hur många vi kunde ta in. Vi la upp madrasser. Och jag fick förmånen att vara med någon nätter där. Att ligga och sova med människor, en del i min egen ålder, där livet hade gått snett. Utan hem, utan framtidshopp. Så var det fantastiskt att få sitta ner och äta en skoga holmslimpa. Jag skulle inte vilja byta det mot någon av de finaste restaurangerna. Att mötet få sitta med människor. Dela en måltid med människor som det har gått strul för. Och sitta och titta varandra in i ögonen och säga att det finns ju en plan för ditt liv. Det är något att återta i det där. Som den första församlingen får leva i. Som vi kallar för att göra den här staden bättre. Att bry oss om den som fryser. Att bry oss om den som kämpar. Att bry oss om dem som inte har fått allt på plats. Och det har väl inte vi heller. Utan kanske att de lär oss någonting i det hela med. Jakobsbrevet säger man att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen. Det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Jesus säger, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Att den här församlingen nu mer skulle kunna få vara ett fältsjukhus. Få betjäna den här staden människor. Människor som brottas med livet. Att få en plats, en yta där människor kan få finna tron. Och så står det i slutet av den här. Jag vill säga att om du funderar på att få lite mer glädje i livet 2024, gör någonting för någon annan. Vill du ha glädje i ditt liv så ska jag ge ett bra recept, gör någonting för någon annan. Då lovar jag dig att du kommer uppleva mer glädje i livet. Så står det ju då där i Jerusalem med att till alla prisade Gud för det som hade hänt. Alltså det verkar ju vara att glädjen bara spreds hela staden liksom. För det var en 40-åring som hade blivit helad. Stått upp där. Det spred sig som en löpel. Så liksom det gick inte att stå emot bland makthavarna. För folket liksom bara jublade av glädje. De prisade Gud. De prisade av jubel, glädje. Och jag var med vid ett sånt tillfälle i Bangladesh. I södra Bangladesh för ett antal år sedan tillbaka. Där vi tillsammans med Pingströrelsen där och Albert Miranda. Och där får vi vara med i södra Bangladesh och en kampanj mitt bland människor, muslimer och hinduer. Och började predika om Jesus där. Och så är det då en 40-åring som blir helad. på den där platsen. Han var blind och får syn. Första mötet vi höll där, jag drog ju på lite och sa halleluja. Var knäpptyst. Jag hade inte en aning om att det var liksom, de visste inte. Så jag fick liksom backa och coachas av tolken. Men så blir den här mannen helad. Och alla visste om vem den här mannen var. För han satt och tiggde på den här platsen varje dag. Och så skapas en enorm rörelse i den där platsen. Så vi samlar de där dagarna efter tusentals människor i den här lilla byn. Alla kommer. Och människor får gensvara på Jesus Kristus och ta emot honom. Det är spännande när rörelse får ske. För det bara exploderar. Precis som vi läser kan det få ske idag. Men jag tror att detta år som kommer kan vi få uppleva ännu mer av glädje. En volontärsglädje. En glädje att få tjäna Gud. En glädje att få vara med. Petrus och Johannes var pressade, men de upplevde en glädje att få tjäna Gud. Och jag tror vi kan få uppleva mer av den glädjen i våra liv. En församling fungerar inte bara om man ger den tiden som blir över. Utan församling blir vår hjärtesak. Inget kan tvingas fram. Men i mötet med Guds kärlek så kan vi få gensvara på den. Och det här med generationer är något fantastiskt. Jag älskar generationer. Året som har varit så roligt att möta så många olika människor i den här församlingen. Det här bygga en generationsförsamling, det är utmanande. Men vet vad det är mer? Det är väldigt berikande. Om utgångspunkten är jag, mig och mitt, då församlingsbygge är väldigt svårt. Om utgångspunkten är däremot kärleken till Gud, till ett vi, till sin nästa, då förskjuts frågorna och generositeten ökar. Så jag ber att detta år ska vara ett år där karismatiken ska få öka, det sociala engagemanget och volontärsglädjen ska få växa i den här församlingen. För den här stadens bästa. Men det finns en nyckel, tror jag, den här verserna som på något sätt präglade Petrus och Johannes liv. Det står att de hade varit med Jesus. De hade varit med Jesus. Det var det som präglade Petrus och Johannes liv. Att de var frimodiga och klev på. De kände Jesus. De visste vem han var. De hade varit med honom. De hade tillbringat mycket tid. Och vi kan få ta emot och få präglas av honom för detta året som ligger framför. Matteus 6:33 säger att sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Sök först Guds rike. Ibland så hamnar ofta det här med kristna tron. Det kan bli utkanten av livet. En sak av alla andra fritidsintressen. En sak av alla andra saker du och jag ska hinna med. En sak bland alla bilar och husvagnar och sommarstugor och allt som vi ska röra runt. Och så någonstans där blir också Jesus Kristus. Men är det så det är tankt? Nej, det verkar inte som det. Någon sa en väldigt bra sak. Han sa så här att Guds tron är inte den extra garneringen i livet. Utan det är själva smeten i kakan. Guds tron är inte bara något extra i livet som vi toppar lite med. Utan Guds tron behöver ju få prägla våra liv. Det behöver någonstans att det bara bär sig varenda dag. Guds tron är inte bara någonting bland allt andra. Utan det är någonting mera. Det är någonting mera som du jobbar för att upptäcka. Och har vi tappat bort den där första kärlek till Gud, så är det kanske någonting att återta igen. Och det är inte du och jag som återtar den, utan det är att vi ställer oss öppna för att möta Guds kärlek. Att Guds kärlek på nytt får fylla våra hjärtan, våra tankar. Att Guds kärlek på nytt får strömma genom oss. Att det som har gått förlorat, att det som har gått sönder får helas. Att han får göra det. För det är inte du och jag som behöver klättra upp på en steg för att ta emot något. Han har redan klättrat ner. Han har redan gjort det fullbordat. Men vi behöver ta emot det. Och var det länge sedan kan du på nytt ta emot det. Petrus får en fråga vid Tiberias sjö, Johannes 21. När livet är kraschat för han. När han har gjort bort sig. Han har förnekat Jesus. Så möter Jesus honom. Så säger han den viktigaste frågan som Petrus får svara. För den frågan är: Petrus, älskar du mig? Petrus, älskar du mig? Han svarar ja på den. Och Gud reser upp honom på nytt. Och några kapitel senare, en liten tid efter, så läser vi om Petrus. Hur han är med. Berätta om tron. Lägga händerna på människor. människor stå upp och rörelse i Jerusalem. Kristusrörelse springer fram. I Alfred och Emil Lönneberg så finns det en fantastisk scen här. Emil sitter hem till Alfred och säger: du och jag, Alfred. Du och jag, Alfred. Tänk om det skulle följa ännu mer, du och jag, Jesus. Du och jag, Jesus. Den närheten. Jakobs brev säger att med större nåden som han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men han ger nåd åt de ödmjuka. Gud står emot de högmodiga, men han ger nåd åt de ödmjuka. Tillbaka med den där isbanan som jag startade upp. Det finns en yta, ett nytt år att få kliva in i. Det finns en öppenhet, någonting nytt. Vi ska öppna upp den här gudstjänsten här nu för att gå in i lovsång och bön. Men också att jag tror för ett år som ligger framför, för ditt liv, för din tjänst, för den här församlingen, att få be till Gud, att få överlåta sig, att få böja knä. Någonting som var liksom något väldigt vanligt för att man böjde knän. Något att få återta en ödmjuk hållning. Säga: Gud, vi behöver dig. Jag behöver dig. Jag behöver dig i mitt liv. Det finns saker i våra liv. Våra liv ser väldigt olika ut. Men Gud är densamma. Vi ska öppna upp här nu att du kan komma fram och böja knän. Kanske be för detta året. Sätta en ny riktning. Kanske saker du behöver liksom lägga fram som gäller din tid, ekonomi, beslut. Saker du längtar efter som du bara kan få uttrycka bön till Gud. Saker som har gått sönder. Du kan bara få be om förlåtelse. Saker som du ber: Gud, hjälp mig med detta. Men Gud är här. Han är här med sin ande. Han vill betjäna dig. Så i stillhet kommer vi bara fortsätta med musik och lovsång tillsammans. Och du kan resa dig upp. Och här framme finns en plats att få komma fram och böja knän. Så söker vi Gud tillsammans. Så vi ställer oss upp bara på våra fötter. Vi tackar dig, Herre, för att du är här mitt ibland oss just nu med din ande. Välkommen, helige ande, att få verka just nu mitt ibland oss, Herre. Var och en, tänk att du är en personlig Gud, Herre. Du känner oss, du känner våra tankar. Du vet till och med hur många hårstrå vi har på huvudet, säger ditt ord. Herre, du känner vårt liv för, och vi ber för det här året som ligger framför, att det ska få bli ett år där vi skulle bara få överlåta ännu mer till dig. Att du ska få vara med och leda den här församlingen vidare, men också våra liv, Herre. Tack att du får verka här just nu. Vi älskar dig, Jesus Kristus. Välkommen, platsen öppen.
Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.